Det är fredag och inte bara fredag, det är ett rykande färskt år. 2022 års första avsnitt av Träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström och kommer vara er guide genom det här nya året. Min poddpartner, det är Jessica Almenäs, och vi säger ju alltid tjoho till ett nytt år. En fantastisk känsla.
Ja, nytt år, det betyder nya möjligheter, nya chanser att göra om, göra rätt, göra bättre. Jag vet inte, nu låter ju det här väldigt stort och nästan betungande, men jag tror inte att jag är den enda som känner så här att när det är nytt år, då vill man, jag vet inte, man vill ta omtag.
Man får alltid en ny möjlighet.
Ja, men exakt. Man har en ny möjlighet att göra det här till det bästa året på något sätt. Och jag gillar den känslan. Jag älskar den. Jag önskar att den kunde hålla i sig lite längre. Den brukar liksom hålla i sig januari ut för mig. Och sen brukar det bli lite knackigt. Men det är faktiskt en av mina ambitioner i år. Att det här nya livtänket ska hålla i sig över januari. Åtminstone hela februari också.
Och i årets första avsnitt av Träningspodden, då kommer vi att ge er 5 stycken frågeställningar att jobba med kring sig själv och ett nytt år. Och sen kommer vi också gå igenom de vanligaste och mest förekommande misstagen människor gör när de vill ha en ny start, när de vill ha en ny chans till att bli en bättre människa. Så där har vi veckans tema i Träningspodden.
Jajamän, jag kommer också att avslöja för er vad jag tänker mig att mitt 2022 ska innehålla, mina ambitioner. Och än så länge så är ju året helt rent, inte nerfläckat av massa misslyckanden, men de kommer att komma, var så säker.
Det är mänskligt att fela.
Ja, precis, så är det. Var ska vi börja då, Lovisa?
Ja, men vi börjar med det stora perspektivet, den övergripande målsättningen. För många människor, de är så specifika och konkreta när de sätter upp nya mål och ambitioner och tankar kring ett nytt år. Så jag skulle gärna vilja börja på temat och frågeställningarna. Vad som är den övergripande målsättningen? Alltså, vad är det som jag vill uppnå genom att ändra mina vanor? Det här är djupt filosofiska frågor, men jag tror att de här är avgörande. Många människor tänker att det handlar om att man ska sluta med massa saker. Men liksom, vad är det du vill uppnå? Vad är syftet? Och Jessica, vi börjar med dig. Vad är det du vill uppnå med det nya året? Vad är själva grejen?
Jag har den bilden hyfsat klar för mig faktiskt. Jag har tänkt igenom det lite grann. Och vad jag vill uppnå med det nya året är att jag vill känna mig lite sundare. Alltså inifrån och ut känna mig lite mer hälsosam, och där är många parametrar. Det är inte bara så här, jag ska äta lite nyttigt och äta mindre godis, utan det är att jag vill dra ner på stressen. Allt stressrelaterat vill jag liksom försöka minska så att jag känner mig lite lugnare i själen. Jag vill få in bättre matvanor, absolut. Viktigt för mig tror jag är rutiner. Det kanske inte alltid är vad jag äter som är så himla noga, utan att jag faktiskt har mina dagliga matrutiner. Vilka tider jag äter på, alltid ungefär samma och så vidare. Jag vill få lite styrning på min träning, för det känns som att jag har tränat ganska planlöst väldigt länge. Och jag vet inte, jag har blivit väldigt inspirerad av Elin Kjos faktiskt. Du känner ju Elin Kjos, det är ju en vän till dig. Hon har ju cancer, obotlig säger läkarna. Och har spridit sig, lungcancer som har spridit sig och så vidare. Och hon har testat på massa behandlingar. Men Elin verkar må så fruktansvärt bra. Alltså när man träffar henne så tänker man så här, jag har aldrig sett en sundare människa i hela mitt liv. Hon ser så otroligt sund och frisk ut. Och verkar också känna sig så mentalt. Vilket jag tycker är väldigt inspirerande. Och jag har ju följt henne på hennes sociala medier och ser lite grann av det hon gör. Och det handlar ju mycket om hälsosamma manor, det handlar mycket om mindset, att man också jobbar med sitt psyke, med det mentala, tänka positivt, tänka på vad man stoppar i sig, att man vill vara snäll mot kroppen på det sättet, man vill ge den någonting som den mår bra, bra bränsle. Jag har blivit väldigt inspirerad av det här, jag blir så här varje januari, jag vill ta ett omtag, jag vill vara hälsosam, och jag tror att det hänger ihop med att december sällan är en hälsosam månad, definitivt inte för mig, men jag tror att det gäller för många andra också, för att det är mycket fester, det är mycket julbord, det är mycket stress, det är mycket sociala sammanhang det här året, lite annorlunda kanske, men normalt sett, och därför tror jag att det har kommit en längtan hos mig att jag vill vara sund inifrån och ut, så det är det övergripande målet. Sen är frågan hur man ska nå dit, det är väl nästa frågeställning, men jag vet vart jag vill i alla fall.
Ja, och när man pratar om hälsa så är det ju inte bara frånvaro av sjukdom som är hälsa, alltså att man är frisk enligt läkarna, utan hälsa handlar ju om så många fler parametrar, till exempel känna sig pigg, känna sig glad, känna sig stark, känna sig uthållig, alltså det här stora känslospektrat, och att känna sig lycklig, att känna sig lugn, att känna att man har tilltro till framtiden och ser positivt på framtiden. Tänk på många som har gått runt med en klump i magen och kanske också nu går runt med en klump i magen för framtiden. Så hälsobegreppet är ju så mycket större än att vara frisk.
Ja, men precis. Där satte du verkligen huvudet på spiken. Och det vill jag komma åt. Alltså någon slags en lugn känsla. Och jag vill också så här, vakna utvilad på morgonen. Vara pigg. Känna att jag har energi. Jag vet inte. Jag strävar väldigt mycket just nu efter att få känna mig hälsosam faktiskt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med vårruset.
Vi säger stort tack till vårruset.
Hur tänker du? Vad är ditt övergripande mål?
Ja, mitt övergripande mål, det är att känna mig tillfreds. Alltså att känna tillfredsställelse, det är har blivit en jätteviktig hälsoparameter. Och precis som för dig så inbegriper det då olika delar. Jag kan ju till exempel för varje morgon, alltså på måndag morgon, sjukt trött, vilket är märkligt med tanke på att man har haft en helg. Tisdag morgon bara, nu tar vi det här, fortfarande början på veckan. Onsdag morgon, herregud, så himla trött. Och så torsdag morgon, ännu tröttare. Fredag morgon, nu kör vi. Då får man liksom nya krafter för att det snart är helg. Ja. Och sen lördag, ofta så vaknar jag hyfsat tidigt för att det är någonting som ska göras. Eller för att kroppen är inställd på att den ska vakna tidigt. Söndagen, då kan jag känna så här, gud vad skönt. Men sen måndag morgon, trött igen. Och jag skulle vilja känna att varje morgon är en utvilad morgon. Även på vardagarna. Och det där är ta med tusan svårt. För dels handlar det om att sätta gränser för mig själv, komma i säng i rimlig tid, att varva ner på kvällen, att träna. Och det här är intressant när jag märker en sån enorm skillnad när jag tränar varannan dag eller tränar 2 eller 3 dagar på raken jämfört med när det är 3 dagar utan träning. Alltså jag kan känna mig sliten för att jag har jobbat och därmed inte har hunnit eller liksom prioriterat träning. Men kroppen är inte trött. Jag kan känna en rastlöshet. Jag kan känna att jag inte har fått utlopp för de delar av mig själv som är så tajt kopplat till min egen träning. Så jag vet ju att tränar jag varannan dag, då känner jag en enorm tillfredsställelse. Men när det blir så där 3 dagar på raken, det händer någonting negativt i mig som jag inte kan tillfredsställa med att jobba jättemycket eller att äta på ett visst sätt. Så just det här att känna tillfredsställelse kopplat till sömnen, kopplat till träningsrutinen och jättetajt kopplat till min kalender och vad jag väljer att avsätta tid till liksom utöver mina arbetsuppgifter. Så tillfredsställelse, det är min övergripande målsättning, det är syftet. Men sen vad jag ska jobba med specifikt, det återkommer jag till. Nästa, det här konkreta då, om vi ska konkretisera det här. Frågeställning nummer 2. Hur kan jag bryta ner målsättningen till något konkret som jag dagligen eller varje vecka kan följa utvecklingen på? Mm. Konkretisera. Jag gillar ju att konkretisera. Och många som jag coachar, de är också duktiga på att konkretisera. Men de gör bara konkretiseringen. De har inte gjort den övergripande målsättningen först. Utan man börjar direkt med det konkreta. För det är lätt att ta på. Men om man först liksom har då den här övergripande målsättningen som kanske kan brytas ner till en mening eller några ord. Då tror jag att det är mycket lättare att konkretisera det på ett sätt som känns schysst och som känns snällt och som känns hanterbart. Har du någonting som du skulle kunna liksom följa över en tid och utvärdera men samtidigt bryta ner så att det är någonting som du kan jobba med dagligdags eller åtminstone varje vecka?
Ja, jag har en plan. I alla fall har jag liksom skissat på en plan. Ja, men precis. Sickan har verkligen en plan. Nej, men om man säger att då mitt övergripande mål är att jag ska känna mig mer hälsosam, sund, vakna, utvilad och pigg på morgnarna, ha lite mer energi till att göra saker, så har jag gjort upp en liten skiss då. Och den kommer att börja i ren och skär Jessica Anda. Precis som jag alltid gör det. Går ut så in i helvete hårt alltså.
men alltså det här är bästa. Årets bästa avsnitt när du går ut hårt Jessica.
Ja, jag kommer att göra det även detta år. För att jag har känt nu att min kropp, den säger ifrån, den är arg på mig, den är inte nöjd med mig alls, så att jag vill rensa, nu ska skiten ut. Ni vet ju som lyssnar på Träningspodden att jag älskar min champagne, det är nästan ingen som får mig att ge upp min champagne, men jag vill ha liksom ut allt socker, all alkohol, all skräpmat, blä, äckligt, ut, det måste ut ur min kropp. Så att från dagen efter idrottsgalan, jag ska gå på idrottsgalan och det är ju årets roligaste fest som alla vet, så därför så kommer jag inte börja nu. Men dagen efter idrottsgalan, det är den 18 januari, så kommer jag ta en månad utan alkohol, utan socker, utan skräpmat. I en månad. Och det betyder ju att jag kommer att hålla i detta över OS. Precis, ganska precis över OS. Och det var en framgångsfaktor faktiskt när jag jobbade med sommar-OS. När jag bestämde mig, jag tror att jag bestämde mig 10 dagar innan, så här, att nu, från och med nu och över hela OS så ska jag inte äta socker och jag ska inte dricka alkohol. Och jag mådde skitbra. Och jag hade jättemycket energi att jobba och jag la energin där den skulle vara. Jag vaknade faktiskt utvilad på morgnarna och det gjorde underverk för min kropp. Sen var jag mentalt slutkörd efter OS, men kroppen mådde prima. Den mådde bra. Jag hade inte ont i magen, jag blev inte uppsvälld. Jag kände mig inte så här vätskesvullen. Jag var inte trött och irriterad, jag fick inte huvudvärk. Jag mådde bra helt enkelt. Så att det här är en framgångsfaktor som jag kommer att återigen köra i en månad. Och varför då en månad, tänker ni? Varför inte bara på bara fortsätta så länge jag orkar hålla i det? Det här har jag lärt mig av erfarenhet, att jag orkar inte hålla i saker så länge. Jag gör inte det. Och en månad, det kan jag klara, för att då kan jag liksom se slutet. Men jag pallar inte mer än det, och jag måste få känna så här, okej, om en månad så ska jag belöna mig med riktigt dyr, god iskall champagne. Det är perfekt, det blir min belöning. Då har jag det sig fram emot. Ungefär som när jag springer maraton och vet att champagneflaskan väntar vid mållinjen. Det behöver jag. Så att jag kommer börja med den här ganska hårda månaden. En dubbelvit månad som jag kallar det. Inget socker, ingen alkohol. Jag kommer också att lägga mer fokus på rutiner som jag pratade om innan och planering. Det här är viktigt också för mig för att jag ska lyckas med de här målen. Och här kan man också följa upp hur det går. Sen att liksom känna sig hälsosam och sund, det är ju en känsla i kroppen. Den är svårt att utvärdera rent konkret. Men om jag planerar mina veckor, planerar mina måltider, planerar min sömn och är noga med att skriva träningsbok, jag kommer att använda min analoga kalender som jag fortfarande har kvar och kommer att ta med mig in i 2022. Där kommer jag att skriva min träning, jag kommer att skriva anteckningar om dagen, jag kommer att ha en planering. Jag kommer att bli noggrannare med min söndagsplanering som jag har tappat lite på slutet. Där jag både då planerar träning men också resten av veckan för att slippa den här stressen som ofta uppkommer när jag känner att jag ligger efter med allting, att jag inte vet var jag ska börja och då istället gör ingenting. Jag ska känna mig lite mer strukturerad och det tror jag kommer att vara jättebra för mitt mentala välbefinnande. Så det här är liksom min grundplan. Så kommer jag att börja och sen vet jag inte, sen måste jag utvärdera då, var står jag någonstans efter OS? Hur mår jag? Hur känner jag mig? Hur mår kroppen? Vad blir nästa steg? Det vet jag inte riktigt än, men jag har en planering till ungefär slutet av februari kan man säga.
Men en fråga kring det där med alkoholen, för det är ju det bästa du vet.
Och ja, nu låter det som att jag är alkoholist. Alltså alkohol är inte det bästa jag vet, men champagne är det bästa jag vet.
Förlåt.
Det är inte alkohol vilken som helst liksom.
Det är faktiskt en hårfin skillnad som gör differensen.
Ja,
det är inte, ja. Men när jag som coach sitter och jobbar mycket med kostdagböcker, Så liksom vid första ögat, när man tittar på någons ät- och dryckbeteende, så kan man se vissa grejer som jag vill göra nedslag på. Det kan vara portionsstorlekar, det kan vara småätande, det kan vara livsmedelsval. Liksom försöka hitta några lite större grejer att ta tag i som direkt gör stor skillnad för en person. Mm. Sen kan man behöva liksom följa en längre period för att se andra mönster och tendenser. Och just när det handlar om alkohol, det här vet jag att jag får en hel del frågor om. När man älskar att dricka bubbel då, som du, eller ja, någon älskar sitt rödvin, eller någon älskar vitt vin, eller vad det är.
Ja.
Och man kan till och med gå och längta hela, kanske inte, alltså vissa går och längtar hela dagen till att få öppna den där flaskan, eller vissa längtar hela veckan till fredagskvällen, barnen har gått och lagt sig, och nu liksom kommer lugnet, nu kan jag ta mitt glas vin.
Mm.
Men när är det så för dig, men det här skickar jag också ut till etern, till våra träningspodden-lyssnare. Är det så att man längtar till det där glasbubblet för att livet är så fantastiskt och nu ska vi fira? Eller är det så att man längtar till det där glaset för att livet är så jävla jobbigt och det här behöver jag för att kunna stå ut? För mig så är det ju två, alltså det är väldigt långt avstånd mellan dem, och jag tror och tänker som i ditt fall, Jessica, livet är så jädra nice, så here we go. Men de människor som jag möter som öppnar upp sig om att livet är så pissigt och därför behöver jag ha mitt vin, det är ju för mig en varningssignal om att det kanske inte är så att man ska prompt sluta dricka alkohol, att det är det som är det konkreta, utan det är ju att ta tag i de delarna av livet som skaver, som skapar den där skiten. Framförallt fundera över vad man har kontroll över själv och kan reglera. Är du med på mitt resonemang? Det var egentligen ingen fråga till dig. Jag var med ett påstående om att jag tror att du med mina fördomar firar livet.
Ja, alltså det där var faktiskt en bra synpunkt, och jag vill heller inte romantisera att dricka alkohol på något sätt, och jag kan säga så här, jag har ju använt mig av alkohol på båda sätten som du beskriver. Alltså när jag var utbränd och tiden precis innan jag var utbränd, så var ju alkohol ett sätt för mig bara att koppla av. Och då kunde jag ju gå hela en stressig dag, när det var så stressigt att man höll på att gå sönder, och bara längta till när jag får sätta mig i soffan framför tvn med mitt glas rödvin, då kan jag slappna av. Så det blev ju liksom som någon slags självmedicinering, att jag kan bara slappna av om jag tar mitt glas rödvin på kvällen liksom, och då kan jag också somna när man inte kan somna och sådär. Men då är ju alkohol, alltså då känner man ju mest hat till det på något sätt, men det blir ändå som en kompis att hålla i handen. Förstår du vad jag menar?
Vad fint att du öppnar upp om det här, Jessica.
Ja, alltså jag sitter inte här och säger att jag är alkoholist, Louise.
Nej,
så att,
men du kan se bakåt i tiden.
Men jag kan se bakåt i tiden att jag på den tiden då använde alkohol på ett eller annat sätt. Att det var liksom, så här slappnar jag av. Men också som du säger, att man kanske kände så här, nej, det kände jag fan inte. Utan det var faktiskt för att slappna av. Och få lite lugn. Och som att en signal så här, nu är dagen slut, nu kan du släppa den. Nu kan du bara allt som ligger över dig, nu kan du skita i det. För nu tar jag bara mitt glas rödvin och sen somnar jag och sen är det bra. Liksom. Så tar vi nästa dag, får vi ta all skit och all stress. Lite så. Men idag är det ju inte alls så. Idag så är ju jag snarare där så här att Jag dricker ju nästan bara champagne, ja, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker inte att det är så himla... Jag kan tycka liksom ett glas rödvin ibland är gott, ett glas vitt ibland är gott, ett glas rosé ibland är gott. Men alltså, det är inget som jag någonsin känner något sug efter. Däremot champagne kan jag ju verkligen gå och längta efter. Och det är nog för att så här, fira att man är glad, att det är helg. Att det är liksom, åh vad mysigt vi har det. Där är jag mer nu när det gäller alkohol och just då champagnen. Och så har jag liksom kommit, jag vet inte, det här kommer med åldern tror jag. Men det är inte lika kul att festa och dricka när man blir äldre. Jag vet inte varför. Undrar om det hänger ihop med att man blir mer bakfull. Nu kanske jag bara pratar om mig själv, men jag har vänner som säger samma sak, så att någon mer känner nog igen sig i det här. Att det är liksom så här, nej, men är det här så jävla kul egentligen? Att sitta uppe hela natten, alltså det som jag har älskat, sitta med kompisar och prata och dricka vin halva natten. Jag är inte superroad av det längre. Jag vet inte vad det är. Jag är lite orolig för det här, för det känns som ett ålderstecken. Som kanske att jag är på väg att bli tant.
Och det
är lite obehagligt. Jag har ju varit en människa som gillar att ha roligt. Sitta uppe med folk och prata. Vara ute och ta långa middagar och liksom sitta tills de stänger. Och, ja, men du vet, men nu, jag orkar liksom inte vakna och vara bakfull. Jag orkar inte vakna och vara trött. Nej, det känns inte värt det. Jag vet inte. Men det var en lång utläggning, men jag ville bara säga att jag förstår precis vad du menar, att alkoholen kan betyda mycket olika saker för olika människor och även i olika perioder av livet, tror jag. Jag kommer nog inte att ge upp min champagne, som ni vet. Den kommer jag nog att hålla fast vid, men den har liksom en annan betydelse för mig nu. Det är essensen av lyx för mig, skulle jag säga idag. Det är njutning.
Men för mig, oj, nu fick jag en sån här kråka i halsen. När jag ska konkretisera saker, så för mig är det ju väldigt kopplat, det var inne på tidigare, till kalendern. Om jag vill känna tillfredsställelse, och till exempel, jag tror jag pratat många gånger om det här i träningspodden, och det var ju verkligen så här högaktuellt för, ja, om jag ska datera det. Men det startar, egentligen så har jag historiskt sett, sen jag var typ 11-12 år, haft söndagsångest.
Alltså, har du?
Ja, och jag kommer ihåg att det var en av de så här stora grejerna som Hans coachade mig i. För jag var så van vid att ha söndagsångest när vi träffades. Jag var så här, det var som en helt naturlig del av en veckocykel för mig.
Mm.
Och det kunde till och med vara så pass långt gånget att jag låg på så här parkettgolvet och fick så här andas för att hitta ett lugn. För jag var så uppjagad och uppstressad över hur jobbig veckan som skulle komma antagligen blir. Problemet är ju bara att det är ju så abstrakt och väldigt låg produktiv reaktion, för att när Hans började coacha mig i så här, okej, men vad är det du har ångest för? Vad är det som gör dig så uppstressad? Och så kunde jag ju så här försöka förklara då, så här, men det är så tidiga morgnar, eller det är så mycket jobb och jag måste fixa si och jag måste fixa så. Så hittade jag på då från min hjärna vad jag hade för känslor.
Mm.
Och så satt vi och skrev ner allting. Okej, men vad är det egentligen som ska göras? Hur ser schemat ut? Vilka block, alltså perioder i under en dag, finns det faktiskt jättemycket utrymme till att göra vad du vill? Och så vidare. Och sen kan jag inte säga att det där gick i en handvändning att ändra min söndagskänsla från det här negativa till det positiva. Jag fick ju i princip många månader och till och med så att jag typ, om jag skulle beskriva det som fått återfall, att jag på liksom flera år senare hamnar ganska så snabbt i samma typ av så här, åh herregud vad mycket det är nu.
Mm.
Men det tog ganska lång tid att ändra min hjärna till att se, få en översikt över veckan, men också, och det här var ju bara för några år sedan, som jag förstod i praktiken att jag behöver ha luft mellan bokningar, att inte alltid komma med andan i halsen, att avsätta tid för transport i kalendern. Och jag har också fått jättemycket inspiration av vänner som jag har lärt känna bara de senaste åren, till exempel genom mina kompisar, deras föräldrar, med människor som aldrig är stressade. Och när de så här berättar om sin dag, hur den har varit eller vad de har gjort, och det har skitit sig på massa olika sätt, så här, och de bara berättar det så här med en klackspark, och jag bara så här, jag kan ju få sekundär så här, åh herregud, men de så här, det bara rinner av dem. Och det, den känslan kan till och med så måla upp en bild av deras ansikten när jag själv så där kan hamna i, åh herregud, hur ska jag få upp det här? Då kan jag liksom så här, men tittar jag på hennes ansikte och bara, ja, fast hon har det mycket tuffare än vad jag har, och det är bara, hon bara liksom ler. Och jag har frågat så här rakt ut, men alltså, hur hanterar du alla de här projekten? Någon som jobbar som konsult och har så här 4, 5, 6 kunder att hantera dagligen eller veckoligen, och åka runt till olika arbetsplatser och hålla koll på checklistor och så där. Det är bara att göra. Jag lägger inte så mycket värdering i det. Okej, men då kan jag liksom hämta lugn och än en gång så här en känsla av att det kommer bli bra genom att ha så här förebilder i hur man hanterar stress. Och särskilt de människor runt omkring mig som har gått igenom jättesvår sjukdom, som på riktigt har, och det här är ju så här sorgligt att prata om, men jag tycker att det ger väldigt bra perspektiv till livet. De här som har suttit och läst in alla barnböcker på ljudfil till sina barn ifall det går åt helvete på operationen, ifall den här cancerbehandlingen inte funkar. Du vet, om man umgås med de människorna några år senare, efter att de har blivit friskförklarade eller har fått en medicinering som kan hålla den här sjukdomen i schack, att umgås med de familjerna, det ger en så bra perspektiv på vad som är viktigt. Och det har jag verkligen behövt, som lever i en träning, alltså jobbar i en träningsbransch som är på, med en viss av inriktning, som bor geografiskt i ett område där man har vissa typer av värderingar, Stockholms innerstad. Men då så här, hela tiden blir påmind om så här, ja, men under en vecka, hur mycket tid har du tillsammans med din familj, och vad gör ni tillsammans när ni umgås? Det är såna här konkreta grejer som jag har verkligen fått så här serverade till mig, och det är väldigt nyttigt för mig i den här känslan av att känna tillfredsställelse, att faktiskt kunna njuta av att stå och titta på barnen när de håller på med sina idrottsaktiviteter, eller faktiskt som under hela december månad krypa ner under täcket i soffan och titta på julkalendern. Alltså bara liksom den kvarten varje dag är värdefull för mig. Men jag vet att många föräldrar runt omkring mig, de blir bara stressade av barnens fritidsaktiviteter. Och man väljer att hellre göra någonting annat på morgonen än att titta på julkalendern med barnen. Och det fattar jag, det får man göra, mår man bra av det. Men för mig har det varit så nyttigt och utvecklande att umgås med vuxna som har gått igenom stora kriser. Och till och med när ens partner har avlidit, hur hanterar man det som familj? Och det kan jag tänka liksom, när man har ett nytt år, så här, okay, vad är det som är viktigt, och konkretisera det. Mm. Och har man tyckt att det varit mysigt med julkalendern hela december månad, eller nej, förlåt, 24 dagar i december, ja, men kanske man kan fortsätta med den vanan fast på något annat sätt. Mm. Vi har till exempel kör speedturneringar i Kalaha. En Kalaha-omgång går ju ganska fort. Men att ha en liten Kalaha-omgång varje kväll. Så det är sådana här små saker, men som ger mig väldigt hög tillfredsställelse. Men där pratar vi liksom väldigt filosofiskt kring livskvalitet. Men just det här med kalendern för mig, det är min konkreta plan. Och jag har gjort några stora förändringar inför det här året. Och till mångas stora förtret så har jag tagit bort en stående paddeltid i paddelhallen. För att jag känner att jag vill planera min paddel utifrån hur min kalender ser ut. Jag vill inte behöva lägga min övriga träningsplanering och mitt jobb utifrån de fasta paddeltiderna. Och där ligger nyckeln för mig att känna mig mer tillfreds med min styrketräning, som jag har varit det stora gisslet egentligen hela förra året. Så där blir det en konkret grej där jag helt enkelt stryker ett block med träning i paddelhallen, transport innan och efter, och frigör på många sätt ganska många timmar, både just den dagen men också kvällen innan. Alltså, för det är ju ändå så att vi på kvällen liksom förbereder oss inför den dagen som ska komma. Så det blir väldigt så här konkret grej för mig. Och jag ska igen lägga in stående träningsdejter med mig själv i kalendern. Som fastän det är bara jag som ska träna, så ska den ligga i kalendern. Och jag ska till och med göra en sån här upprepa varje vecka inställning så att den alltid ligger där. Sen kanske den kommer kompromissas bort. Vi kommer säkert få massa föreläsningsförfrågningar. Jag kommer säkert någon gång vara tvungen att ta ett viktigt telefonmöte och så. Men det behöver jag för att få in de här fyra riktigt bra styrkepassen som gör att jag känner mig tillfreds med mig själv.
Mm, vad klokt, Lovisa. Konkret. Jättebra. Ja, väldigt
konkret.
Lätt att
följa också.
Du har tänkt en del på det där, hörde jag.
Ja, ett helt år.
Men alltså, jag får bara en kommentar bara. Jag måste verkligen understryka hur viktigt det där är som du lyfter fram. Det här med när man känner sig stressad, sätta sig ner, skriva upp vad är det jag måste göra. Vad är det på min lista som gör att jag blir så stressad? Strukturera, beta av saker, en sak i taget. Kanske dela in listan i prioriteringsordning. Att de här fem grejerna, det brinner i knutarna. De måste göras nu. Det här kan jag göra kanske imorgon. Det här kan jag göra längre fram. Det är så tillfredsställande att ha en lista där allting är uppstrukturerat så att man inte behöver ha det hela tiden i huvudet. Det är ju det man blir stressad av när alla de här sakerna springer runt i skallen hela tiden och man känner sig, jag får inte tappa bort den. Det är som att hålla koll på ett helt dagis med ungar. Så en unge får inte sticka iväg nu. Alla måste hålla sig här. Jag måste kunna se alla samtidigt. Det går inte. Det är så mycket enklare när man har det på ett papper och vet att där är alla ungarna tryckt i hagen. Så är det bara att jag går och hämtar dem när jag behöver dem. Nu hämtar jag det barnet. Nu behöver det barnet kissa. Perfekt.
Men jag tror just det där som du säger med vad som stressar en. Jag tror både du och jag, Jessica, i olika perioder av livet har upplevt att de träningspass man ska göra, vill göra, bör göra, ja, i sig utgör en mental stress inför, exakt, veckan.
Mm.
Och det där blir ju en tankevurpa. För någon gång så har man ju haft en positiv ambition. Och en liksom, att det har varit någonting som ska vara hälsofrämjande. Eller mental break från andra grejer. Och sen så buntas det ihop med andra typer av stressorer som kanske bryter ner en. Och då behöver man ju faktiskt sätta sig ner och fundera över, är träningen så som jag har lagt upp den här perioden någonting som stressar mig? Ja, men då kan det ju vara bra idé att försöka ändra den. Alltså att göra någonting helt annat. Träna på en annan plats. Träna med lägre tröskel. Eller helt enkelt bara ta en promenad. Istället för att ha det som att det växlar till att bli en negativ aktivitet i kalendern. De allra flesta av oss vill ju att det ska vara en positiv känsla att träna.
Ja, men precis, och det var lite därför som jag inte riktigt hann med min ridning också, för det var lite samma som din fasta paddeltid, att jag red ju varje onsdag förmiddag eller onsdag morgon, och då betydde det att jag var tvungen att boka saker runt omkring det och ibland inte hann med allting som jag var tvungen att göra för att det tog upp hela förmiddagen. För att det tar ju också lite tid att ta sig dit, göra i ordning hästen. När man har ridit så är man supersvettig, då måste man hem, man måste duscha. Ska man på möte, man kanske måste tvätta håret för man blir svettig under hjälmen. Då får man ju liksom lägga på åtminstone 2 timmar efter ridningen. Och till slut kände jag bara så här, nej, nu har det här blivit en stress istället för att det är kul som det ska vara. Och det blev att jag kände så här, men nästa vecka ska jag rida. Och så blev det ändå att jag inte gjorde det för att jag kände att jag inte hann. Det blev liksom, det blev en tråkig stress istället för att det var en kul grej varje vecka som jag vill att det ska vara, för att jag tycker att det är roligt att rida. Men det är ju inte, även om ridningen bara är en timme, så tar det ju inte bara en timme av ens tid. Precis som det inte gör om du har en fast paddeltid.
Exakt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av Rusta.
Ja, och det passar ju perfekt nu när våren äntligen är här på riktigt och man börjar vara ute mer på sin balkong, i sin trädgård eller på landet.
Ja, Rusta har ju hur många grejer som helst för hemmet och dessutom till bra pris och med god kvalitet. Jag fick till exempel ett riktigt ryck häromdagen, storstädade ute på vår terrass. Vi har ju liksom, det är typ som en takvåning kan vi säga. Och där har jag bland annat mitt utegym. Så jag krattade, jag slängde kvistar, alltså jag gjorde så vårfint. Och då insåg jag att vi behövde piffa till det lite. Med bland annat på min lista står det nya ljusslingor, krukor och utomhuskuddar. Och allt det finns på Rusta till överraskande lågpris. I'm happy.
Ja, det låter supermysigt och jag ska faktiskt också åka till mitt lokala Rusta som är i Bromma Blocks. För jag är sugen på att skaffa lite nya grejer till trädgården så här inför våren. Till exempel solcellsbelysning, det gillar jag verkligen, det är toppen.
Du, det där har jag kan säga Hans har dille på. Alltså på landet, det lyser små lampor i buskar överallt på natten. Man kan gå ut och kissa och känna sig upplyst. Men kom ihåg att Rusta, de har träningsgrejer också. Hantlar, träningsband och sånt. Perfekt om man vill fixa ett litet utegym som inte behöver kosta skjortan.
Mm-hmm. Väldigt smart. Nu blev jag riktigt sugen, Lovisa, på att göra som du. Ta tag i våren, gör lite fint hemma.
Ja, gör det, Jessica. Och vi tipsar våra lyssnare om att göra samma sak.
Japp, kolla in rusta.com för där finns det massa grejer. Men framförallt så kanske du bara ska besöka ett Rusta-varuhus och få inspiration där till att fixa ditt hem inför våren. Vi säger stort tack till Rusta.
Tack Rusta. Frågeställning nummer 3. Vi liksom gräver oss ner i hålet känns det som. Vi går djupare och djupare.
Ja, i våra egna hjärnor också.
Ja, och här vill jag att ni, du Jessica och våra träningspodden-lyssnare ska fundera över vilka fokus som jag vill ha och hur många fokusområden klarar jag av att hålla i samtidigt.
Och det är svårt.
Du har rabblat just mycket med vad du stoppar i munnen. Det har varit en hel del av dig. För mig är inte det problemet, utan jag är ju mer... handlar mer om att utföra de fysiska aktiviteter som jag vill. Och jag har tänkt jättemycket på sen förra avsnittet av träningspodden när vi pratade om, och det är därför man måste ha gjort hemläxan först. Man måste först ha utvärderat föregående år innan man jobbar med sig själv inför nästa år. Man kan inte bara börja med nästa år. Och det var ju så intressant när jag... både skulle berätta om mitt bästa träningspass och mitt mest positiva träningsminne från föregående år, så var båda de två träningspassen pass som har skett utomhus. Och det har jag verkligen så här, det där är någonting. Det ligger en viktig, det är nästan som en guldstjärna för mig som ligger i de här träningspassen som är utomhus. Och det får bli ett av mina fokusområden än en gång. Och just för att jag gjorde under 2021 att jag ville tillbringa mer tid utomhus. Det ska jag då bygga vidare på ännu mer för att få ännu flera positiva träningsminnen och framförallt träningsupplever utomhus. Och det här kommer återspegla sig både i min träningsrutin varje vecka men också i de svåra saker som jag vill ha det här året. Jag vill springa svåra lopp. Jag vill pressa mig utomhus och jag pressar mig betydligt hellre i ett utomhusträningspass än vad jag gör det i gymmiljö. Så det är verkligen ett fokusområde som jag vill hålla i. Men för mig kommer inte det gratis. För vissa tränar ju alltid utomhus, väljer alltid utomhuspass före inomhuspass. Och de vill jag ju verkligen berömma som coach. Därför att forskningen visar att fysisk aktivitet som du utför utomhus höjer... höjer individens upplevelse av träningen. Alltså att vi faktiskt kan njuta mer av utomhusträning. Att vi känner en högre känsla av tillfredsställelse. Det tycker jag är jättespännande. Så utomhus, det kommer vara ett av mina fokusområden. Det orkar jag hålla i. Jag kommer orka hålla i det hela året. Och det har att göra med att jag har hemmagym, grejer som jag faktiskt kan bära ut. Så att, och sen finns det utomhus hela tiden, väldigt låg tröskel. Bara gå ut genom dörren, terrassdörren här hemma eller på landet ner till mitt lilla träningspodium, mitt utegym. Ett annat fokusområde som jag vill hålla i, och det här har att göra med just med sömnen. För att om jag sover 8 timmar per natt och ändå känner mig sliten och trött när jag vaknar, då är det ju inte att jag måste sova ännu mer, utan jag behöver höja kvaliteten på sömnen. Och för mig är det att varva ner på kvällen, inte köra sena träningspass för mig, utan försöka se till att de kan ske tidigare på dagen. Men också... bekväm, alltså kudde, täcke. Vi har en hund som sover på riktigt på mig. Det är hennes bästa sovplats. Och vi jobbar med att få henne att sova ute i vardagsrummet i sin egen säng. Det är verkligen som att ha ett litet barn som kommer in mitt i natten och så här kryper ner i sängen. Man bara, okej, det är mysigt, men jag vet att min sömnkvalitet inte kommer bli lika hög. Men sen tror jag också, för mig personligen, att jag behöver ha en sömnrytm, och det här kanske för vissa är så här jätteknasigt, men jag behöver gå och lägga mig samma tid varje dag, även fredag, lördag, söndag, och sen ska träna på att faktiskt gå upp samma tid alla dagar i veckan för att få en bättre rytm. Så jag tror inte att jag behöver sova mer, men jag behöver ha en bättre sömnhygien.
Ja, men det är ändå 2 fokusområden som känns som du kommer att klara av att hålla i, eller hur?
Ja, nu har jag ju sagt det i träningspodden, så då måste jag göra det.
Alltså jag har ett fokusområde som, precis som du säger med uteträningen, det kommer inte lätt för mig. Och det är den där jävla styrketräningen. Förlåt att jag svär, och jag vet att ni är många som lyssnar som älskar styrketräning och brinner för det. Men jag gör ju inte det, men jag måste, nu mer än någonsin, för mitt knä måste hålla. Alltså annars så är ju min basketkarriär över för alltid, inte bara under en rehabtid, utan jag tror inte att jag har så himla många rehabperioder i kroppen vad gäller basketen, så att jag måste styrketräna, viktigare än någonsin. Också för att jag tycker inte om att min kropp känns slapp och min kropp känns ond. Allt gör ont, jag har ont i ryggen hela tiden. Jag känner mig stel och kantig och svag och blä. Jag tycker inte alls om det. Så styrketräning kommer att bli mitt fokusområde det här året, vare sig jag vill eller ej. Men jag behöver hjälp på traven. Så att därför måste jag nu, som jag har tjatat om i 1000 år, börja gå till en PT. Jag måste börja gå till en PT, för annars så kommer jag inte att klara av att sköta min styrketräning. Det vet jag, den självinsikten har jag, för att jag har liksom inte, nej det funkar inte, jag får inte till det. Så jag måste börja gå till en PT. Och då tänkte jag fråga dig som är PT och coach, vad tycker du att man ska börja med? En gång i veckan eller 2? Och betänk då att mina veckor alltid är ganska späckade och jag har liksom svårt med fasta tider och sådär. Men jag kanske behöver 2 gånger i veckan för att komma igång. Eller vad skulle du säga?
Det beror ju på lite grann hur PT:n jobbar. Jag kan säga så här. Mina klienter som kommer och tränar med mig eller någon av mina coachkollegor i studion 2 gånger i veckan, De får fantastiska träningsresultat och de behöver inte köra ett tredje pass själva för att fylla ut träningskalendern. Två pass med PT i veckan, det är amazing. Sen och de flesta av mina klienter gör faktiskt så. Men där finns det ju en väldigt kapitalstark målgrupp som väljer att lägga sina pengar på just personlig träning. Och jag har ju klienter som har kört med mig 2 gånger i veckan i 10 år.
Åh, jävlar! Undrar om de ens vill sitta och räkna på hur mycket det har kostat dem.
Ja, men det är de också. Alltså, jo, det gör de. Men de tycker ju att det är värt det.
Ja.
Och de tänker nog också, okej, vad lägger andra människor sina pengar på? Men de kanske lägger dem på cigaretter, de kanske lägger dem på dyra handväskor, de kanske lägger det på resor, de kanske lägger det på ett lyxigare boende. Alltså, jag tror att människor, trots att man är kapitalstark, gör en räkning och upplever att det är värt det.
Mm.
Man kanske inte köper kaffe på stan, de här klassiska. Man köper inte någon bulle när man passerar förbi Pressbyrån. Och så räknar man och räknar och räknar. Och så känner man att det här är värt det. Men jag tror ju att det de här människorna känner, det är att man känner andra genom sig själv. De känner väldigt hög tillfredsställelse. Och det är ju klart att vi under ett träningspass, jag försöker vara ganska så, vad ska man säga, inkännande, och vissa människor kommer till mig och är knäpptysta. Så det är en timme där jag bara instruerar, coachar, ger feedback, bekräftar, berömmer exakt det som sker i gymmet. Sen har jag klienter där jag hela tiden måste sätta en timer för vilan, som faktiskt då styr att nu är det dags för dem att sluta prata. Alltså, det är för att det finns så mycket att bearbeta, det finns så mycket som man vill lyfta upp. Man kanske lever ensam, man har ingen att prata med hemma, man är på en arbetsplats där man är väldigt mycket kollegor, finns inte så mycket personlig ton. De vänner man har kanske man inte träffar så ofta, och man upplever att man inte får en förståelse för de samtalsämnen som man vill ta upp och så vidare. Så då blir det mycket snack. Men jag vill ju samtidigt att klienten ska känna att den får resultat, och då måste vi träna. Vi kan inte bara prata en timme. Så nu säger jag så, är det 2 minuters vila, och så sätter jag verkligen timer så att de ser den, och då tar de så här ett djupt andetag och sen är det bara att prata så att de hinner säga allting på 2 minuter. Och så det är ju en aspekt. De som kommer och tränar en gång i veckan, jag som coach gör då program som de ska utföra tills vi ses nästa gång. Och de allra flesta vill hålla i sitt eget träningsprogram i ganska många veckor. Och sen så gör vi på våra PT-pass det som är svårt, det som är utmanande, där man pressar sig lite hårdare, och det som man inte känner att man kan göra själv, men man känner sig 100% trygg när man är med coachen. Och de får också jättebra resultat när de har flyt i sina egna träningspass. Men då behöver de träna 2 gånger själva. Och en gång med coach. Medan då de som tränar 2 gånger med mig, de behöver inte träna det tredje passet själva. För att det blir så pass bra kvalitet på PT-passen att det räcker. Men sen för dig då, Jessica, som vill komma igång med en PT. Då skulle ju jag som coach vara lite vaksam på om du fixar tuffare styrketräning 2 gånger i veckan. Klarar din kropp det? Är det en PT som faktiskt kan göra en rimlig bedömning av din nivå? Och du är ju en sån som gillar att sikta mot stjärnorna, och sen så landar du lite längre ner.
Ja.
Vilket innebär det kan ju vara smart att ha 2 PT-bokningar i veckan. Och om du har en PT som faktiskt kanske till och med överbokar sig själv, så kan jag ha i perioder. Om jag vet att nu kommer folk avboka, Mm. Alltså, du vet, när man vet vilka veckor alla är sjuka, ja, då kan jag överboka mig och sen hoppas jag att några bokar av och då är det liksom fine. Men som coach så gillar man inte klienter som gång på gång regelbundet, som nästan som en vana, bokar av PT-passen. Och även om man samma dag hör av sig och helt enkelt får betala för PT-timmen, det vi pratat om, det här med att vaska sina, ja, PT-pass, man gillar inte det heller, trots att man får betalt för timmen, därför att man vet att träningsresultaten kommer bli sämre, man kommer inte kunna få den utveckling som klienten faktiskt förtjänar om den dyker upp, det här med att det räcker med att komma. Men vissa coacher, de har en överbokningspolicy, men jag kan inte ha det som en standard året om. Så det där får man liksom känna av lite grann som klient till sin coach. Mm. Boka in 2 pass i veckan och sen boka av. Eller boka in 1 pass i veckan och sen hellre då höra av sig. Jag har 2 eller 3 bra dagar framför mig, jag är flexibel, har någon ledig tid till mig? Och så kommer coachen höra av sig och säga jajamän. Och så får man då svara ganska snabbt på om man kan eller inte just den dagen och tiden.
Ja, men det är bra. Jag kanske kör som en introduktionsperiod med 2 gånger i veckan. Det hade nog faktiskt varit ganska bra för mig. För att jag har nämligen ett till fokus. Jag är inte säker på att du kommer bli nöjd med mig nu. Men det är vad det är. Och jag har tänkt igenom det så jag kan motivera detta. Och det här, mitt nästa fokus, det är då att jag ska gå ner 5 kilo.
Reaktion. Samtidigt som du ska bygga reaktion. Muskelmassa. Ja. Ska du bygga muskelmassa samtidigt?
Ja.
Eller är det så att du ska minska din fettvikt med 5 kilo?
Ja, men typ. Mer så då. Alltså jag ska gå ner... Tänk det mer som bildligt talat gå ner 5 kilo. Istället för bokstavligt.
Ja, för det är ju det här som många blandar ihop. Tänk om du minskar 5 kilo i fettvikt samtidigt som du mirakulöst bygger 5 kilo muskelmassa. Då kommer ju du på vågen vara densamma. Men du kommer vara fastare, du kommer se hårdare ut, du kommer ha synligare muskler. Jag kanske blusarna kommer kanske strama lite grann över axlar och rygg. Kostymbyxorna sitter lite tajtare över låren för att du får mer muskler. Men det är här som många blandar ihop, att man börjar med styrketräning samtidigt som man vill gå ner i vikt på vågen. Och då blir det knasigt i huvudet. Då är det mycket bättre, som du och jag, Jessica, har gjort flera gånger, att faktiskt göra kroppssammansättningstest.
Mm.
Och hellre utvärdera de siffrorna regelbundet än att ställa sig på vågen. Särskilt när du börjar styrketräna lite tuffare, då kommer du binda vätska. Och den vätskan kommer att göra att du går upp i vikt. Det är därför många blir så besvikna efter 3 veckors styrketräning. Att man får mer vätska lagrat i kroppen. Man ser mer svullen ut. Men det brukar ju liksom lägga sig sen när kroppen vänjer sig vid styrketräningen.
Ja, precis. Och nu vill jag motivera detta. För att jag vet att många är känsliga när man pratar om vikt. Att man vill gå ner i vikt och att man bara inte är nöjd som man är. För det är ju det man tydligen ska vara idag. Men ibland är man inte det. Och det har liksom inte med någonting speciellt att göra. Man bara inte är det. Och vet du vad problemet är för mig? Det är att jag lägger alldeles för mycket tid och energi på att tänka på min vikt. Att tänka på min kropp. Hur ser den ut? Jag passar inte i mina kläder. Jag tycker jag är ful i spegeln. Och jag orkar inte med det. Jag orkar inte med att lägga energi på det. Och det är det som är grejen här för mig. Så istället för att jag i flera år, för att jag är ändå 46. Så istället för att jag i flera år ska gå i någon slags terapi för att jobba med det här, bli nöjd med dig själv som du är, köp en ny garderob, säger folk, så säger jag nej tack. Då, jag tänker inte lägga ner det jobbet på det. Jag vill bara bli av med det här nu så att jag kan lägga energi på andra grejer. Och jag förstår att många tycker att det här låter helt sjukt, men det är, alltså för mig är ju, det här är inte min normal kropp. kropp. Alltså min kropp innan Sam var en annan kropp. Och jag vill ha tillbaka den kroppen. Så är det bara. Får man ens säga det idag? Man kanske inte får det. Jag vet inte. Och det handlar inte så mycket om vad det står på vågen. Utan det handlar mer om vad jag ser i spegeln. Förstår du vad jag menar?
Ja, och det är ju det här som jag menar är grundproblemet bland alla människor. Alltså att man använder vågen som kvitto eller bevis för ifall kroppen har förändrats. Väldigt många människor går ner i vikt på längre sikt när de lägger om sina vanor. Men om då det här nya året ska vara, nu ska jag gå ner i vikt, och särskilt då kanske man de här första månaderna, för att man känner att man vill detoxa eller liksom mentalt ställa kroppen på noll, resetta, återställa, starta om, att man sätter upp målet, okej, jag ska gå ner 5 kilo. Eller då har man ändå konkretiserat det på något sätt. Annars är det så här, jag ska gå ner i vikt.
Mm.
Och sen kommer det, men jag ska gå ner 5 kilo. Men det som i slutändan kommer vara poängen, det är ju vilka vanor du ändrar för att kunna nå det steget. Det är det här jag menar med att vi gräver oss neråt. För att i slutändan så kommer det ju vara vanorna som gör skillnaden, inte vågens siffra. För många människor är så inne på det här att jag ska gå ner i vikt och jag får inte äta si, jag får inte äta så. Men okej, fundera över då, vilka vanor är det som jag vill förändra och vad behöver jag då göra? Det är det här görandet som många missar. Alltså man bara är så fokuserad på att man ska nå ett mål. Mm. Men det behöver ske. Det är ganska så lång process där man varje dag behöver göra någonting som tar en i det här flödet mot sitt slutmål. Och sen vet ju jag som coach som har jobbat i så enormt många år, när en person sen når sin målvikt, vad händer då? Jo, man kommer behöva hålla i. Den här vanan kommer vara den som man behöver fokusera på. Inte ställa sig på vågen varje dag. För att när man har nått sitt mål och inte har fokuserat på att ändra vanorna för att nå målet, då kommer man sen gå upp i vikt igen. För att man har varit så fokuserad och medveten om målet, inte vad man var tvungen att göra för att ta sig dit. Så då ändrar man tillbaka sina vanor. För att man inte har klappat sig själv på axeln av det dagliga arbetet, utan man klappar sig själv på axeln och bara yes, nu klarade jag mitt viktmål. Och då kommer man över kanske 1 eller 2 eller 3 års period gå upp det där igen.
Mm.
Och sen så hör man sig själv säga att det här året ska jag gå ner i vikt, jag är så missnöjd med mig själv. Så det är därför det är så bra att du, Jessica, i ditt fall och så många som lyssnar på Träningspodden faktiskt jobbar med sig själva att fokusera på vanorna, på beteendet, konkretisera det dagliga arbetet och också att följa det vecka för vecka. Att jobba med lite små minisammanställningar av antal steg man har tagit eller fundera över hur ser mina helger ut. Det kanske är så att man äter jättestrikt måndag till torsdag och sen så blir det en enorm skillnad fredag, lördag, söndag. Och då ser jag så här, men det här funkar faktiskt inte. Med de här vanorna så går jag inte ner i vikt. Jag får inte mer muskelmassa, jag får inte mindre fett. Ja, men då kanske man behöver reglera det lite grann. Alltså, det får vara fest, det får vara helg, men det kanske inte funkar med 3 dagars helg. Eller, jag har bara ett par riktigt lyxiga måltider i veckan. Okej, men då kanske man behöver hålla i det längre. Att man måste vara uthålligare, för det är också det som är jobbigt mentalt. Och när det handlar om liksom det här dagligdags, alltså det blir ju praktiken små insatser i princip hela tiden. Allt ifrån de här antalet gånger du ska stoppa någonting i munnen. Från hur du väljer att ta dig till och från arbetet. Till att hålla fokus. Och det är ju inte konstigt när man är trött, när man är stressad, när man är sur, när man är irriterad. Att man då väljer andra saker som inte gynnar ens process. Och sen kommer man efter några dagar vara besviken eller ångra sig att man gjorde som man gjorde då. För då har man kommit till insikt. Men om du då får nästa fråga, Jessica.
Mm.
Vad vill du ha mer av i din vardag 2022? Alla vill ha tid.
Ja, tid, det är ju det absolut lyxigaste man kan ha. Men jag vill faktiskt, sjukt nog, ha mer rutiner. Det här är så konstigt, för att jag är ju en människa som egentligen hatar rutiner, men jag älskar det på samma gång. Eller nej, jag älskar det inte, men jag behöver det. Jag hatar det, men jag behöver det. Så att jag kommer att sträva efter att ha lite mer rutiner, lite bättre planering, lite bättre framförhållning. Jag kommer också försöka bli lite mer en person som gör det jag säger att jag ska göra och slutför saker. För att det där är ett beteende som jag har ärvt av en av mina föräldrar, och det är ett otroligt irriterande beteende för alla runt omkring en, speciellt ens familjemedlemmar. Att man säger en massa saker som man sen inte gör, som inte blir av, som man glömmer bort. Men det kanske inte glöms bort hos ens familjemedlemmar. Jag är till exempel väldigt bra på drömma inför mina barn och säga så här, vi ska åka dit och vi ska göra det här. Och i mitt huvud så vet jag så här, det här är något som jag vill göra, men vi får se när, om det ens blir av eller du vet. Men mina barn hör, vi ska åka dit och göra det här. Alltså de tror att vi verkligen ska göra det här, och de kan gå och fråga sig, men när ska vi åka dit? Jag bara, nej men det får vi se när vi har tid, när Sam blir större. Så att nu har ju det blivit ett stående skämt i våran familj, så här, aha, när ska vi göra det då? När Sam blir större, eller? Det är det de alltid kommer med. Så att jag ska faktiskt bli bättre på det. Så det är rutiner, planering, framförhållning, lite mer sånt kommer jag att försöka få i mitt liv. Jag ska vara som en liten sträng lärarinna i mitt eget huvud. Det vill jag ha mer av 2022.
Och för min del, då tänker jag att det jag vill ha mer av, det är ordning och reda. Och det här har jag ju pratat om i Träningspodden så många år. Det här med att plocka undan sina grejer. Sina grejer, det är alltså mina grejer. Och det innebär att ha ordning och reda i garderoben, att ha ordning och reda på mina träningsgrejer, att ha ordning och reda på min dator, min sladd. Att alla saker i mitt hem, i mitt safe space, ska ha en egen plats att vara på. Och det är ju lätt när man håller på att göra den här storstädningen. När man står och viker tvätt, sorterar ut, hänger upp väskan och man gör den här stora insatsen. Men det är ju sen det varje lilla plocket som man gör varje dag som blir ordning och redan. Det spelar ingen roll att man gör de här stora utrensningarna och sorterar om i garderoben som jag pratade om i förra veckans avsnitt av Träningspodden. Utan jag skulle vilja, för min egen tillfredsställelse, som ju är mitt övergripande mål och syfte, bli bättre på att ha ordning och reda på mina saker, så att jag inte behöver lägga tid på att springa och leta. Men ordning och reda, det innebär ju också att ha för mig en tom inkorg i mejlen. Det innebär också att jag har en levande att göra-lista med punkter som jag betar mig igenom. Och att inte, det här är så här klassiskt för att vara jag, börja på en ny att göra-lista när jag får inspiration.
Känner igen det där? Skit eller i den som, gamla, nu byter eller, vi.
Som i mejlen, markera alla och sen bara delita. Det kommer ju ändå bita en i svansen. Så ordning och reda, det är på kalendernivå, det är på klädhängaren, det är på att göra listan. Nej, men ordning och reda, för då vet jag att jag frigör mentalt utrymme, alltså mental space och tid till att göra sånt som jag faktiskt tycker om. Så jag vill ha mer ordning och reda i mitt liv, och jag tycker att jag redan förra året liksom fick en bra styrfart på det, men det vill jag hålla i. Jag vill ha mer tid utomhus. Jag vill ha mer ideellt engagemang, ideellt arbete. Alltså jag vill jobba mer med mina idrottsföreningar som jag är engagerad i. Jag vill ha mer sådana saker i min vardag. Så det, och det känns så himla roligt att ha den känslan. Men då måste man ju också komma in i motsatsen. Vad man vill ha mindre av. Och Jessica, du och jag, innan vi trycker på record-knappen på våra poddmickar, så brukar vi alltid ha en liten kort avstämning. Och apropå det som du pratar om med ditt behov av rutiner, någonting som bryter människors rutiner och som kan vara enormt frustrerande, det är ju att vabba. Alltså ja. Att vabba kan ju vara det absolut sämsta för rutinerna.
Åh, gud. Vad heter det här nya ordet nu som de hittade på 2021 när man inte vabbar utan man...
Vobbar.
Vobbar, ja. Ännu värre skulle jag säga. För det blir ingenting bra av det. Nej, men vabba, det var mycket vabba i slutet av 2021 för min del. Och det förstör ju mina scheman. Alltså jag gör mina scheman väldigt, väldigt tajt. Det är väldigt känsligt för oförutsedda händelser som att barn blir sjuka. Då är det lite stökigt. För Patrik och jag har ju liksom ett pussel eftersom våra jobb är lite konstiga. Och inte bara, man vet inte från dag till dag exakt hur det ser ut. Så att när det blir vabba så spricker ju schemat väldigt mycket. Men jag jobbar jättehårt med det här som... Patrik säger det till mig alltid när jag stressar upp mig, så säger han alltid så här att du kan inte göra någonting åt God's business. Your Just business, det är det du kan påverka. Tänk bara på att du kan påverka det du kan, men God's business, det kan du inte påverka. Så saker som du inte kan göra någonting åt är det ingen idé att stressa upp sig över. Du vet, som när man måste ställa in massa saker när barnen är sjuka eller man själv är sjuk och man känner så här, nu kommer de här bli arga och nu sätter jag dem i skiten. Och han bara, men vad ska du göra åt det? Sam är sjuk eller du är sjuk, eller det är inget du kan göra åt det. Det är God's business helt enkelt. Och det där har jag faktiskt blivit lite bättre på, men jag har fortfarande lite kvar att jobba på där. Men okej, det man vill ha mindre av, ja, sjuka barn och sjukdom hos sig själv, tack. Det önskar jag mig från 2022, det hade varit underbart om det var mindre sjukdom. Mindre corona överlag tycker jag hade varit underbart härligt i samhället. Mer av, glömde jag säga, att jag vill ha mer av resor, men det hänger ju ihop att jag vill ha mindre av corona. Jag behöver resa mer, jag måste få komma någonstans. Min längtan bort som jag alltid har, den måste få lite tillfredsställelse, för det har den inte fått så himla mycket de senaste åren här nu. Och jag måste resa, så är det bara. Men mindre av, vad vill jag ha mindre av? Jag vill ha mindre av stress, som jag redan har varit inne på. Och det hänger ihop med många av de sakerna vi har pratat om. Och där måste jag försöka själv påverka det jag kan påverka, det vill säga my business. Där kan jag ju faktiskt påverka min egen stressnivå. Sen när det händer andra saker som man inte kan påverka, så måste man försöka hitta något sätt att hantera det också. Men absolut, mindre av stress, mindre av... Jag vill ha mindre av saker som andra vill att man ska göra, men som man inte vill göra själv. Så det betyder väl mer av nej, kanske. Mer av nej som inte hänger ihop med dåligt samvete. För så är det ofta för mig. Jag har blivit bättre på att säga nej, men det kommer ofta med en rejäl dos dåligt samvete. Och då tar det ju nästan ut varann på något sätt. Man säger nej för att frigöra tid eller slippa stress eller, du vet, för sitt eget välbefinnande. Men när det kommer en dos med dåligt samvete och ångest för att man säger nej, så undrar jag så här, tar det inte bara ut varann då? Är det inte bara bättre då att säga ja, så har man ångest över det istället? Eller, jag vet inte.
Så mindre av ja-sägande.
Ja, jag tror det. Och det känns så tråkigt. Det känns jättetråkigt att säga att jag ska vara mindre än jag säger det. Men det måste nog bli så.
Men då? Vi har ju Patricks då. My business, your business, God's business.
Exakt.
Och jag vill ju då lyfta fram mantrat idag och jag. Vad kan jag göra idag? Det ska inte hänga på någon annan. Och det ska inte hänga på att det ska vara en annan dag. Utan idag och jag. Den mentaliteten räcker jättelångt för i princip alla människor. Vad det än är som man vill utveckla och satsa på 2022. Idag och jag.
Men det är ju lite samma tema kan man säga. De hänger ju ihop på något sätt.
Ja, och idag och jag-bubblan, den är ganska så nice att vara i. Om man har harmoni och balans i övriga livet.
Exakt. Exakt.
Men då kom ju God's business in där. Jag hade redan förra året en minskad skärmtid satsning. Och inte minskad skärmtid som i att jag ska kolla mindre på serier och filmer. Utan tvärtom. Herregud vad jag kollar på serier och filmer. Och jag ser serier som jag aldrig skulle ha sett. Och jag kollar på såna knasiga filmer. Det är någon turkisk dokumentär. Och sen är det någonting från Irak. Jätteintressant. Så det är inte den typen av skärmtid som jag minskade ner förra året. Utan mer det här slöskrollandet. Vanan att ta upp telefonen och konsumera saker för ögonen och hjärnan som egentligen inte är viktigt, som inte utvecklar mig, som inte stimulerar mig. Det gjorde jag en jättestor beteendeförändring kring förra året. Och där fortsätter jag. Så att jag, eftersom jag har utvärderat mitt förra år och sett att det mådde jag väldigt bra av, så fortsätter jag att ha mindre av den typen av skärmkonsumtion, vilket också frigör tid till det som jag vill göra. Om jag vill jobba med min rörlighetsträning, om jag skulle vilja ligga på parkettgolvet och hyperandas för min söndagsångest, då har jag åtminstone tid för att göra det. Men att konfrontera sig själv när man hamnar i det där slöskrollandet, vad är det man då egentligen undviker? Är det att undvika tid med sin partner? Är det att undvika att sätta sig bredvid sitt barn som kanske spelar något dataspel och faktiskt titta på när barnet spelar och lyssna på hur den personen pratar med sina kompisar när de sitter med headset? Det finns en massa grejer som man undviker att göra när man omedvetet tar upp telefonen för att scrolla. Och det kan också vara så här, när man har lunchpaus, hur tillbringar man sin lunchpaus? Är det så att man scrollar för att titta vad som har hänt? Skulle du må lika bra eller ännu bättre om du inte hade scrollat? Är det någonting som verkligen är väldigt viktigt? Det kan han säga till mig, eller han sa det tidigare innan jag gjorde den här stora omställningen i mitt liksom, i just det där, de här luckorna som finns. Vad är det som är så viktigt i telefonen? Och jag så här, nej, ingenting. Han bara, okej. Okay. Det var typ, det var så här bra signal om att här runt omkring oss, här händer det viktiga grejer nu. Om man höjer blicken och är medveten. Mm. Så det, jag fortsätter med den inställningen. Mindre skärmtid som inte ger mig någonting. Men å andra sidan mer kulturella inslag. Jag vill också ha mindre av... jag vill ha mindre av ineffektiva jobbprojekt. Alltså, jag vill bli mer effektiv när jag väl jobbar. Och jag ska också, precis som du pratar om, slutföra projekt som jag jobbar med. Men det hänger ihop med när man sitter och jobbar effektivt. Man får ett litet break när man känner att man tappar styrfart, tar upp mobilen och börjar slöskrolla. Det är inte så att man blir mer effektiv när man sen jobbar, ska sätta sig och jobba vidare med det, de texter eller liknande som man håller på med. Så det här handlar ju om att ändra ett beteende i hjärnan. Även om det är en koppling till motoriken, att vi faktiskt behöver ändra arm- och handbeteende.
Men jag har också en grej. Jag måste bara säga, en annan sak som kommer hända 2022, det är att Träningspodden ska ha en konferens. Det här har vi pratat om länge, men nu fan ska vi ha det, Lovisa?
Den lyxigaste konferensen Poddsverige har skådat.
Apropå att jobba effektivt, vi ska ha en konferens och göra en plan. Det här är mitt nya jag. Jag ska ha en plan för allt. Det ska finnas en plan. Det är viktigt. Så det ska vi ha. Men jag tänkte på en annan grej.
Du har ju satt ihop en otroligt bra lista över motivation och varför man misslyckas, vilket känns otroligt aktuellt så här i början av året när folk gärna gör nya satsningar och man vill liksom bli sitt bästa jag nästa år. Men eftersom den är så matig och bra så tänker jag att ska vi spara den till nästa vecka kanske?
Apropå att slutföra sånt man har börjat. Vilken cliffhanger. Men då, om vi då ska summera det här 2022-avsnittet, då vill jag redan nu, innan vi då nästa vecka går igenom alla de här orsakerna till varför man misslyckas, och då är det ju så bra, för då har folk ändå, då har de varit igång en vecka.
Exakt,
och håller på att kliva på tröskeln där man kanske fastnar. Men jag skulle vilja, som en summering av de här frågeställningarna, att istället för att fokusera eller skriva ner det man vill sluta med, alltså sluta äta socker, sluta dricka alkohol, sluta äta godis, sluta. Formulera det som istället för vad du ska börja med istället. För vi kan inte bara stryka massa saker, utan vi behöver också för hjärnans skull fokusera på vad vi istället ska göra. Så är det så att man ska sluta äta godis till mellanmål, ja, men du ska ändå äta ett mellanmål. Ha då en formulering som är: jag ska äta en frukt till mellanmål. Jag ska äta en knäckebrödsmacka med keso till mellanmål. Det kommer vara mycket bättre än att tänka: jag ska inte äta godis. Och jag ska inte äta godis till mellanmål. Så där kan man liksom redan nu jobba med sina tankar och formuleringar, hur man uttrycker sig. Vi vill tillföra, vi vill stimulera, vi vill utveckla istället för att begränsa i för stor utsträckning.
Jättebra sista ord till det här första avsnittet 2022. Träningspodden tuffar vidare, det är en sak som ni kan vara säkra på.
My business, your business, God business, idag och jag. Där har vi det.
Där kan ni ta med er några visdomsord inför det nya året. Och nästa vecka när vi hörs, då pratar vi alltså om orsaker till att man misslyckas. Och så ska vi väl kanske kolla av lite grann, hur var jul och nyår för oss egentligen, Lovisa? Vi har en hel del att berätta.
Absolut. Stort tack för att ni lyssnar på Träningspodden även det här året. Vi coachar er igenom alla sorters utmaningar.
Puss och kram och hej då!
Hej då!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.